Välkommen till Hur Sverige styrs. Jag heter Olof Pettersson.
Regeringsformens första kapitel, statsskickets grunder. Det börjar med att lägga grunden för grundlagen om den offentliga makten, att tilldela makt, fördela makt och begränsa makt. Det handlar om statsskickets principer, hur staten styrs och den offentliga maktens gränser. Bakgrunden är att vi hade en regeringsform från 1809 ända fram till 1970-talets början. Den inleddes med Sveriges rike ska styras av en konung. Och ju mer demokratin förankrades, desto mer ålderdomligt verkade det att börja grundlagen med en sån mening. Så man satte igång ett stort arbete på att ta fram en ny grundlag, en ny regeringsform. Utredningarna avlöste varandra. Beslutet togs 1974. Och från 1 januari 1975 så har vi en ny regeringsform. Frågan är, hur skulle man börja inleda den nya regeringsformen? Så här löste man det. All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Och därmed ville man markera att det är folksuveränitet och bara folket ytterst som är maktens grund, yttersta legitimitet. Sen fortsätter den här paragrafen med hur folkstyrelsen är tänkt att fungera. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Och det är de två krav som gäller för alla demokratier, annars vore det en diktatur eller någon annan form av styrelseskick. Och det är viktigt att det inte bara allmän och lika rösträtt, det är väl det man först tänker på, utan också fri åsiktsbildning. Det finns ju länder idag där man har flera partier som konkurrerar, men där opinionsbildningen och medierna är starkt kontrollerade av regimen. Så den svenska grundlagen markerar väldigt tydligt att fri åsiktsbildning, det är det första som nämns hur en demokrati ska fungera. Sen fortsätter det här, folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Det är inte alla länder som har just den här kombinationen. Representativ demokrati är i och för sig den vanliga, men det finns ju länder som Schweiz som har ett större inslag av direkt demokrati, till exempel folkomröstningar. Parlamentarism, det är inte alla demokratier som har. Amerika, Förenta Staterna har presidentstyrelse. Men de flesta europeiska länder har det här att regeringen är ansvarig för parlamentet, i Sveriges fall riksdagen. Och sen så har Sverige en lång tradition av kommunal självstyrelse, och än idag så betyder ju kommuner och regioner mycket för den offentliga makten. Till sist står det, den offentliga makten utövas under lagarna. Det är ett sätt att formulera rättsstatens princip som man använder redan på medeltiden, uttrycket land ska med lag byggas. Man kan säga att den här kombinationen av folksuveränitet och rättsstat, den kan man kalla konstitutionell demokrati. Det innebär då att folksuveränitet och rättsstat, det kan man säga som två olika traditioner, men de möts, de begränsar varandra, men de hjälper också varandra. Folksuveräniteten använder rättsstaterna att få en ordnad form för demokrati med regelbundna val, skydd för minoriteter så att majoriteten ska bestämma, men den kan inte göra vad som helst. Det finns gränser för den offentliga makten. Och rättsstaten använder folksuveräniteten, om man ska bygga ett land med lag, då är det en väldig fördel om lagen står i överensstämmelse med folkopinionen, det allmänna rättsmedvetandet. Den andra paragrafen i det här första kapitlet, den är betydligt längre. Man kan se det som en målsättningsparagraf. Där finns formuleringar som det allmänna ska verka för att demokratins idéer och så vidare. Det allmänna ska främja en hållbar utveckling och så. Man kan sammanfatta det som sex olika grundläggande värden eller mål. För det första alla människors lika värde och den enskilde frihetssfär. Krav på välfärd, personlig, ekonomisk, kulturell och social välfärd. God miljö och hållbarhet. Miljön har alltså grundlagsskydd i Sverige. Demokrati och skyddet för den enskilde. Delaktighet och jämlikhet, alltså mot alla former av diskriminering. Och till sist skydd för det samiska folket och för nationella minoriteter. Den här riktar sig alltså till som mål för den offentliga verksamheten. Inte direkt juridiskt bindande, även om den har börjat åberopas av domstolar och andra. Men det intressanta tycker jag man kan se den som, här har man från olika håll inom politiken, över hela den politiska skalan, enats om vissa värden. Och ibland använder man, man hör uttrycket svenska värderingar, letar man efter någon bra formulering. Och vad är det nu som är värdegrunden för hela det svenska samhället idag? Det här har växt fram och successivt utvidgas. Så ska man gå till den här andra paragrafen i första kapitlet. Men så, det är ju ingen uttömmande detaljerad beskrivning av de rättigheter vi har. Det finns ett andra kapitel i regeringsformen som handlar just om grundläggande fri- och rättigheter. Och Sverige med Europakonventionen som också innehåller ett antal rättigheter som kompletterar det svenska systemet. Den tredje paragrafen i korten bara räknar upp att vi har fyra grundlagar. Regeringsformen, det är den här. Successionsordningen som reglerar tronföljden i monarkin. Tryckfrihetsförordningen som gäller tryckta skrifter och yttrandefrihetsgrundlagen som kompletterar tryckfrihetsförordningen för vissa andra medier. Skulle man göra det här på nytt så skulle man väl ha en enda grundlag. De flesta länder har ju det, utan den här kan man nog bara förstå av historiska skäl att vi har fyra olika grundlagar med samma ställning. Regeringsformen är ju den grundlag som närmast påminner om andra länders grundlagar och författningar, men att man får se de här ihop och de kompletterar varandra. Så kommer det ett antal paragrafer som bara kort nämner de viktigaste delarna av den offentliga makten. Vi börjar med riksdagen som ju är då, som det står, folkets främsta företrädare. Det är det här som vi vet. Folksuveränitet, all offentlig makt i Sverige utgår från folket, förverkligas inom ett representativt statsskick. Och sen står det kort vad riksdagens makt är. De ska stifta lagar. De har makten över statens inkomster och utgifter. Och de har en kontrollmakt, någon som det heter granska rikets styrelse och förvaltning. Det finns mycket mer om riksdagen sen i den här regeringsformen. Det finns om riksdagsvalen till riksdagen, riksdagsarbetet, om lagstiftning, om finansmakt, om kontrollmakt. Och så finns det en särskilt detaljerad lag som är en mellanställning mellan grundlag och vanlig lag, riksdagsordningen. Så kommer statschefen. Fram till 2010 så var det en kort formulering. Konungen är rikets statschef. Helt enkelt att Sverige är en monarki. Men när man gjorde om grundlagen för några år sedan så tyckte man att man skulle ha en könsneutral formulering. Och då fick det bli konungen eller drottning som enligt successionsordningen innehar Sveriges tron är rikets statschef. Och sen som sagt så finns ju då en särskild grundlag som reglerar tronföljden. Och sen så följer ett kapitel i regeringsformen som handlar speciellt om statschefen. Sjätte paragrafen. Regeringen styr riket, den är ansvarig inför riksdagen. Så den styrande makten, som den ibland kallas verkställande eller exekutiva makten, den ligger hos regeringen. Och den parlamentariska principen fångar man genom den här formuleringen att regeringen måste ha riksdagens förtroende, den är ansvarig inför riksdagen. Sen finns det då särskilda kapitel för regeringsbildningen och regeringsarbete. Sjunde paragrafen. I riket finns kommuner på lokal och regional nivå. Det är intressant att det här ordet riket används på flera ställen i det här första kapitlet. Det är ett gammalt uttryck som är 1000 år gammalt belagt i Sverige, svenska språket, som är en kombination av makt och territorium. Sen står det då kommuner, och det ska man här tolka som folkvalda självstyrelseorgan, finns på lokal nivå och regional nivå. Det finns ett särskilt kapitel om, sen om kommunerna. Men tänk nu på att det är två olika aspekter av det här. Först är det geografisk nivå. Vi har riket, länen som är 21 stycken och kommuner 290. Och sen så har vi tre olika, eller kallas det maktorgan. Staten, regionerna eller vad de tidigare hette, landstingen, och kommuner. Och så har de var och en sin region eller geografisk nivå. Men de här organen de verkar också på de andra nivåerna. Staten finns i länen genom länsstyrelser. Staten har lokala myndigheter, försäkringskassor till exempel. Regioner och kommuner samverkar inom Sveriges kommuner och landsting. Och sen så finns det lokala aspekter av landstingen i regionerna. Och det finns regionala samarbetsformer bland kommunerna. Så kartan ser ju mer komplicerad ut. Men det här är bara grunderna för den kommunala självstyrelsen. rättskipning och förvaltning. För rättskipningen så finns det domstolar och förvaltningen sköts av förvaltningsmyndigheter. Det finns både statliga och kommunala. Det här är grunderna för den offentliga sektorn. Sen finns det mer detaljerade bestämmelser längre fram om rättskipningen och förvaltningen. Sen kommer några viktiga principer för rättsstaten. Det är rättsstatens krav på den offentliga makten. Det är dels likhet inför lagen och sen saklighet och opartiskhet. Likhet inför lagen, man får inte särbehandla någon eller gynna någon om det inte finns rättsliga skäl för det. Kraven på objektivitet som man säger ibland, saklighet och opartiskhet. Man får inte använda den offentliga makten för egen nytta om man är makthavare. Det finns bestämmelser mot jäv och korruption. Utan för att lagen ska uppfattas som rättvis så måste man följa de här grundläggande kraven. Och här är egentligen svaret på frågan, varför ska man följa lagen? Så i Sverige följer man den inte genom att man hänvisar till någon högre makt eller till någon personlig makt. Utan det är vad man kallar en legal, rationell auktoritet. Man lyder egentligen inte andra människor utan en lag som i princip då bygger på folkviljan och rättsstatens krav. Till sist då finns det en 10:e paragraf. Hittills har det handlat om Sverige, det verkar som vi är isolerade i världen. Men här öppnas då möjligheten för internationellt samarbete. Och numera står det uttryckligen i grundlagen att Sverige är medlem i EU. Sen nämns också FN och Europarådet som särskilt viktiga. Men också andra former för internationellt samarbete. Det finns också här ett särskilt kapitel som handlar om internationella förhållanden. Och sen ett kapitel om krig och krigsfara om vi skulle råka i fientliga konflikter med omvärlden.